Okej, men vi måste ju hitta någon dag då. Alltså, det går, alltså den här veckan är svår. Det går inte imorgon, då är det den här intervjun. Och det går inte heller på torsdag, fredag. Jag har då också det, nå så här radiogrej. Mix Megapol. Jag ska till Stockholm. Och på lördag skulle det, nej, jag vågar inte lova då heller, Ted. Nej, alltså i och för sig, det är bara på morgon som jag då är upptagen, men alltså, ja, det är nyhetsmorgon, alltså TV4, alltså, och jag tänker att efter 1 miljon tittare, så då vet jag inte om jag orkar sen med något möte med dig.
Nej.
Så vi får, du får helt enkelt nu bara acceptera att vi lever väldigt olika liv, Ted.
Jag märker det. Det låter ju nog som att du har fullt upp.
Ja, det hopar sig ibland, det kan man ju säga.
Ja, men det är ju roligt. Alltså du är på någon sorts så här PR-turné, låter det som.
Ja, jag ska till Stockholm. Men Nico, han ska med också. Vi ska tillsammans vara i Nyhetsmorgon på lördag. Det är väldigt spännande, dels att det är ju ett stort format, mycket tittare.
Mm.
Men för Nico då, som inte har pratat så mycket svenska förr i tv.
Nej.
Så att plötsligt då sätta sig i Sveriges största nyhetssoffa, så tror jag är lite spännande för honom.
Ja.
Så att, men vi får ju vara tillsammans, vi får stödja varann. Och du kommer säkert att titta och spela in det kanske. Spelar du in saker längre?
Nej, jag tror inte att någon gör det något mer. Det är länge sedan någon har spelat in någonting. Jag har inte den kanalen, så jag kommer inte att kunna titta tyvärr.
Du är i Österbotten, alla har den kanalen.
Ja, men jag har inte en tv kopplad till kanaler. Men är det inte lite
Ted
så?
Ted Forsström har inte en tv. Det är som att säga att Hitler inte har en mustasch.
Nej, det tror jag inte att det är. Men jag har inte, min tv är inte kopplad till kanalen, för att jag tittar inte på broadcast tv. Men jag tänkte bara säga det om Nyhetsmorgon, alltså hade inte jag på något sätt, alltså för dig och mig när vi växte upp, så var ju Nyhetsmorgon på något sätt det här, alltså det var de här största namnen och det var de här intressanta programledarna, och det var som en grej. Men att nu hade väl blivit lite mer har sånt sådär som mycket broadcast tv har blivit, alltså att man har 20 olika gäster, varav den första gästen har kanske pilkat den största gäddan i Gävle, och sen har man en siamesisk tvilling efter det, och sen har man någon som har kört riktigt hårt in i en älg. Alltså att det är ganska sådär lösryckta gäster. Har det inte blivit lite så?
Det där lät ju som Malax TVs morgon-tv eller någonting. Men det här är ju ändå alltså Sveriges största tv-program. Alltså där är ju Tom Hanks och Beyoncé, och sen så är det då kanske någon som pratar om vädret en stund, för att det måste ju handla om annat än världskändisar också. Men så efter det då så kommer då Kai och Nico från Helsingfors och pratar om medföräldraskap.
Ja.
Och sen så kanske någon skrapar triss och vinner 1 miljard.
Ja.
Och så här. Det är ju nog som stora, stora gäster och saker. Det är ju inte något litet format som du försökte förminska det till.
Nej, men att det blir ändå på något sätt sådär att man pratar med olika människor, och sen så plötsligt så kommer det in en kock, och så smakar man på löjrom, och sen är det just en skraplott. Alltså att det är ändå på något sätt så där.
Men vad mer begär du av morgon-tv då? Vad ska det vara då? Liksom, nu har vi besök av utomjordingar. Eller säkert är det något sånt du vill ha. Här är en kock som kan trolla. Han inte bara gör mat, utan han trollar. Och så har han med sig sin drake. Det är du. Så att alla liksom barn och förvuxna barn ska liksom få ut, eller vad är det du är ute efter?
Jag bara har en sån känsla av att morgon-tv har på något sätt lite vattnats ur, tror jag. Och nu vill inte jag på något sätt liksom förringa det att du och Nico ska vara med. Jag tycker det finaste med det här är ju att de har liksom två finnar som håller på med medföräldraskap och sådär. Att jag tycker att det ger en, liksom en helt annan bild av Finland för Sverige. Så det tycker jag ju är fint. Men att jag har liksom den där känslan. Alltså att om jag skulle få förfrågan att vilja komma med i Nyhetsmorgon, så tror jag just att det skulle vara liksom mellan den här magiska kocken och den här pekfiskaren från Gävle. Att det känns lite mera, att det är inte som det var förr, helt enkelt.
Ja, men efter de där 1 miljon tittarna då som vi har informerat om medföräldraskap för, så tror jag inte att jag orkar då ha något möte. På söndag var det Dagens Nyheter, då går det inte heller. Boen, Bormo, Bulto, Össar, Bottning, som talas dit så popna popkorn, så hörde vi, popnö denna
popkorn, så hörde vi, lys på Ted och Kai. Min påsk har gått i arbetets tecken. Det har varit mycket, mycket målande och mycket fixande och sådär. Vi håller på med det här husbygget och det går ju framåt snabbt. Alltså vi har ju taket har gjorts och det är liksom väggarna börjar vara färdiga nu. Nu är det kakling på gång och sådär. Så att jag är ju väldigt optimistisk. Jag hoppas ju ändå att vi ska kunna, alltså om någon månad, alltså i maj hoppas jag att vi ska kunna flytta in.
Var det alltså, i vilket ögonblick skulle du säga att det var, att nu är det faktiskt för sent att ångra den här flytten till Österbotten? Var det när taket, alltså när det liksom fanns ett tak på konstruktionen, eller var det när du hade målat någon viss mängd arbetstimmar, att du tänkte att nu är det som omöjligt att som ångra det här längre, eller som
det var faktiskt,
hur alltså, går de här tankarna?
Det är intressant att du tar upp det där, för att vi hade faktiskt en diskussion med Janika som hon uppdaterade sina sociala medier här igår med en lustig video där hon hade blivit påmind om så här. Facebook påminde henne för något år sedan när hon gick i Ulrikasborg då med Lo när han var liten med barnvagn, och så gjorde hon en video där hon gick med Ian med barnvagn och alltså på, som såg ut som ett slagfält, alltså som från så här 500-talets pesthärjade England, ett slagfält, men som är alltså vår väg då till huset, alltså som har, alltså det är liksom så här halvmeters gropar ungefär, och så måste man liksom köra försiktigt, för att kör man in i den här gropen så då fastnar bilen. Så du kan ju bara tänka dig hur det är då att köra med en barnvagn är sådana spår. Så då blev det faktiskt en sån här diskussion med att ja, att det var ju liksom, det var lite annat.
Var det nu lite annat, Ted? Det är som, jag vet inte när ni kommer att vakna upp till det här, liksom beslutets alla konsekvenser.
Ja, nej men det är ju för att alltså, det finns inget underhåll på den här vägen innan någon flyttar in i det här huset. Så sen när vi har flyttat in, så då kommer kommunen att ta hand om den här vägen och då är det liksom, då är det chic.
Just det, är Pedersöre kommun känd för sitt vägunderhåll.
Men just så här på tal om skillnader, så det var då en morgon som jag var då i mitt kommande vardagsrum, så stod jag där och jobbade. Och så tittade jag ut genom fönstret och så var jag så där att, vad är det där? Är det en hjort? Och så öppnade jag då min, så här, vi har en så här dubbeldörr i vardagsrummet som man kommer direkt ut. Nej men det där är nog, är det en hjort det där? Och så kom det flera djur och ännu mera djur. Och så, alltså på åkern utanför vårt hus så räknade jag till sist till, alltså ungefär 11 eller 12 djur som jag sen insåg var att det här är inte hjortar. Det här är ren, det här är skogsren utanför mitt vardagsrum i princip.
Ja.
Alltså en flock med skogsren. Jag skickade en bild åt dig. Och
du skickade en bild?
Jag var så förvånad alltså över ditt ointresse.
Nej, jag måste riktigt kolla upp att, alltså för jag såg den här previewen och jag blev som, vänta nu, Har jag alltså Teds faffas nummer inprogrammerat? Och vänta nu, är inte han död? Skickar han ett meddelande till mig?
Jag hade zoomat in så mycket det går så att det var lite suddig den här bilden, men att man såg tydligt att det renar.
Men Ted Forsström har ju aldrig varit intresserad av omgivning och renar och sånt. Så det var det som överraskade mig.
Det här är alltså skogsrenen förklarades väl utrotad i Finland 1913. Och när man läser på Wikipedia så står det att den är liksom den fridlystes då, men att då var den liksom redan utrotad. Men att det finns då en population i Finland idag som man tror har kommit från Ryssland. Och det finns i Kajanaland, där är det ungefär 1000 individer. Och så finns det i Suomenselkä. Och sen finns ännu en som är i norra Karelen. Och den sista i Pedersöre i Österbotten, knappt 40 individer. Och jag har sett liksom 12 av de här.
Men det är ju du eller någon granne som har uppdaterat den där Wikipedia-artikeln, och ingen av er vet om det där var skogsren eller om det var hjortan.
Det var skogsren, och det är ju otroligt coolt alltså att man ser ren från sitt vardagsrumsfönster. Att jag kan sitta i soffan och titta på renar, och jag bor inte i Lappland. Det är ju sjukt intressant.
Om man är din farfar som ju ägnar sitt liv åt att filma sånt där och kommentera det lågmält medan han filmade. Och så finns det då inte en enda video på barnen, men det finns liksom 12 000 timmar filmat material av liksom skogsrenar i Pormo.
Ja, om han ens skulle ha gjort det. Men han filmar ju vattenfyllda diken mest. Och hur mycket snö det var. Men nu är liksom mitt följande mål nu då, det här var då en morgon så såg jag dem, och så gick det några dagar och så såg jag dem på nytt. Och jag har nu bestämt mig att nästa gång som jag ser dem så ska jag alltså gå dit. Alltså att jag ska dra på mig gummistövlarna och gå dit och försöka så här infiltrera den här flocken och försöka se alltså att hur, ja, alltså är de rädda? För min hypotes är ju att de är ganska tama. Alltså att de inte är så rädda för människor.
Ja, och så tänker du att de ska föra dig någonstans till någon deras ledare eller någonting. Och,
ja.
Och så ska du få någon sorts gryta av något slag. Eller
vad, ja, är det? Ja, alltså jag har inte tänkt så långt, men det låter ju ganska fint nog. Alltså att jag på något sätt ska bli accepterad av dem. Och att det ska kanske finnas någonting. Någon sorts gåva från naturen.
Men jag är ju alltså en vän av natur och förstås
är du det?
Så tyckte jag ju att det där var en vacker bild, och också att det är så fint att ni ser sånt från ert vardagsrum. Det var bara det att det var du som var så ivrig över det. Det var ju det som var det överraskande, att den här transformationen.
Jag har ju nog alltid varit intresserad av djur, Kai.
De för ju med sig en massa fästingar också, så att det får ni ju alltså som om det nu skulle inträn finnas tillräckligt med fästingar där ni bor, men jag tänker om du får dit nära dem så får du ju som sen noggrant gå igenom din egen kropp då.
Ja, nej, men jag tänker jag måste på något sätt nog utnyttja dem. Jag har så här funderat om jag skulle ha ena gästrummet kanske som ett så här Airbnb-rum, och så skulle jag kunna ha det väldigt så här exotiskt, alltså att det är på något sätt så där att om du hyr det här rummet så då har du också tillgång alltså till en flock med vilda skogsrenar. Och att det är så här exklusivt och sådär då. Kanske tilltala jägare.
Ja, nej men bra. Snart kanske Nyhetsmorgon ringer dig också och vill ha dig och din bild dit.
Ted Forsström från Finland har 800 fästingar under armen.
På färjan hem från Mariehamn för en och en halv vecka sedan så var det ett fotbollslag, så här 15-16-åriga killar som gick omkring, och var nu ändå så här de uppförde sig, att jag fick äta min middag i fred och så här. Men sen så gick jag till den här tax-free-affären och så var hela laget där. De var i parfymavdelningen.
Ja.
Allihopa, alltså det var som tjockt där, och alla stod och sprayade på olika papperslappar och lukta. Mm. Och så kommenterade de det för varann. Och det här har jag ju läst om. Och jag har nog stött på det också i olika parfymavdelningar på stan och så här. Men det var någonting annat när det var som ett sånt här flockbeteende.
Mm.
Och det var kanske som faktiskt 20 unga killar som alla var som helt uppenbart var väldigt intresserade av det här med parfym. Och det är ju ögonen fallande för att det var ju som verkligen inte sånt vi höll på med när vi var i tonåren. Ingen Nej. Skulle ha hållit på med sånt. Om någonting så var det väl lite fjantigt att liksom använda parfym. Att man skulle lukta en ja. Svett eller så det här blå duschtvålen. Det var väl det man fick lukta.
Ja, alltså att bry sig om att hur man lukta så var ovanligt på vår tid.
Och samtidigt så makes it all sense in the world. För att så mycket handlar ju i den där åldern om att man, det är ju de här första förälskelserna, första förhållandena, och man rör sig mycket ute bland människor av alla kön och hoppas väl att man ska framstå som attraktiv så här. Och lukt är ju en så stor del av det hela. Jag vet inte om du håller med så om det, men alltså som, nu har jag ju inte dejtat på länge, men jag har så starka minnen av hur en del män som jag liksom träffade som var så här jätte som vet du attraktiva, jätte som så här trevliga och att vi kom bra överens, men så var det någonting med lukten som var fel. Och det liksom gick att leva med vid några träffar eller så här en natt, men i längden så blev det som oöverkomligt det där. Att det går som inte att vistas nära någon som man upplever att luktar illa. Och nu menar jag inte att det som då handlar om dålig kroppshygien, utan att alla har sin egen lukt.
Att de luktar liksom fel för dig. Ja. Intressant. Jag undrar att om det finns någonting, alltså att om man tenderar dejta kvinnor, alltså för att kvinnor har väl generellt sett mera parfym på sig än män. Så att det
tydligen kanske inte idag i alla fall, eftersom det här är då så populärt då bland unga killar då att man ska ha exklusiva parfymer.
Men fick du den här känslan av att det handlar om det här lux-maxing, alltså det här att, känner du till det begreppet?
Ja, och antagligen är det en del av det hela också, för det var ju inte som de här pilliga parfymerna som var intressanta, utan det var ju rakt på de här italienska stora modehusens parfymer och så här. Men, och sen minns jag också när jag träffade Nico att det var redan från första kvällen så älskar jag hur han luktade. Alltså det var någonting som väldigt så här behagligt med hur han luktade. Och det var inte heller parfym och det var inte duschtvål, utan det var alltså hans doft.
Nej, men det är väl nog en grej det där. Alltså att det är någonting i ens huvud som får en att nej, men du skulle behöva någon som utstrålar såna här feromoner och så doftar det på ett visst sätt.
Ja, men är det inte just det? Att det är som på något vis vårt DNA som arbetar på mysterious ways. Alltså, såna här, alltså utsöndrar olika kemiska agenter som på något vis ska locka eller stöta bort liksom. Utgående från någon sorts kompatibilitet kanske.
Ja.
DNA vet vad det passar ihop med.
Alltså det finns väl nog så här, ingenting är väl bevisat, men det finns nog en massa hypoteser om att det är så det funkar.
Nu var det ju också då väldigt uppmärksammat det här att det nu är då bevisat att spädbarn luktar gott. Och det där sades ju, det ju till mig under alla år att alltså det är nog något med den här, alltså babydoften är nog så god. Och så här. Och sen så har jag ju haft en del bebisar i min famn och så har jag nu aldrig kanske tyckt då att de nu luktar så speciellt gott. Alltså det är nu så här neutralt, tycker jag, så här pH-0 typ. Alltså jag vet inte, mjölk eller någonting.
Ja.
Men kajus luktar ju nog jättegott.
Ja.
Och det är ju nog som när man som har honom i famnen, så han har ju ännu inte så mycket hår på sitt huvud. Men alltså man vill ju dit och snusa. För det är ju som en underbar doft alltså.
Bebisar och kattungar och till en viss del också hundvalpar doftar ju jättegott, så är det nu bara.
Men att nu har det då bevisats då att det finns då körtlar då som utsöndrar doftämnen för att föräldrarna ska tycka att barnet doftar gott, så att man ska vilja ge närhet tydligen då.
Ja.
Så att man ska vilja ge närhet då helt enkelt.
Ja. Tänk att det är så sjukt att man säger som en torkkram i det bånet hela tiden. Men när jag kom hit nu så jag får loft. Ja, nu är loftet helt god. Nu får det springa iväg igen.
Ja, men tänk att liksom... Alltså DNA då igen är som medveten om sitt eget beteende också.
Mm.
Och att det som har en självreglerande funktion. Alltså för att övertyga en själv om att man ska ge närhet till sitt barn, så har man en dragning till den här doften.
Ja, det är helt sinnes.
Ja, sen del två av den här studien var ju då otroligt intressant då. Det att det nu då också är bevisat att tonåringar luktar illa.
Är det då liksom att man ska som stöta ut dem från boet, att de ska liksom fara till någon annan grotta?
No, exakt. Det var då den alltså hypotesen att dels ja, att det som ska stöda frihets, alltså för frigörelsen från föräldrarna.
Att föräldrarna ska tycka att de stinker. Kom inte hit.
Ja, och att för att det här ska uppnås så finns det då körtlar som utsöndrar doften av get, av ost och alltså frånstötande dofter. Att det handlar inte då om liksom nödvändigtvis då om du dålig kroppshygien eller om att man inte byter tröja tillräckligt ofta och så. Utan att det är helt enkelt att ens kropp som på något vis gör sig själv frånstötande.
Det är liksom så tragiskt på något sätt också. Att det är liksom kroppen som bestämmer att nu borde du få till någon annan grotta. Och så köper man då dyra italienska parfymer bara så att man ska få dofta gott och stanna hemma.
Samtidigt är det ju då i tonåren också som man ska börja attrahera liksom en partner. Och då arbetar väl det här emot en?
Om det inte är någonting då som händer i tonårshjärnan, att man som tonåring då upplever att nej men, oj vad gott get och ost doftar. Alltså att så här liksom tonåringar reagerar inte på det, men att det är liksom äldre hjärnor som reagerar på det.
Ja, man skulle tro att det här skulle ha gått att koda just så. Eller så är det som man nu då råder bot på då när man då har den här parfymfascinationen. Men oberoende så borde det ju gå att styra över det här. Att man inte skulle som behöva ha parfym, man skulle inte måste förlita sig på att det ska vara någon viss tid i livet. Utan precis som man kan höja och sänka på ögonbrynen eller le eller se arg ut, så skulle man också borde kunna med hjärnans hjälp reglera de här körtlarna. Jag tycker det är som en så basic funktion att nu ska jag då fara i Nyhetsmorgon och så här, så nu måste jag som kunna utstråla mitt bästa, så att då ska man kunna få, alltså ge håret så här luster.
Ja, men jag tycker det ska också, det ska passa väldigt bra till Nyhetsmorgon, så alltså att man ska ha då en person som är så där att Henrik kan dofta som cheeseballs när han anstränger sig.
Ja, och som att då när jag behöver närhet, att inte det är bara spädbarn som behöver närhet, så då skulle jag kunna aktivera då de här körtlarna i hårbotten som utsöndrar den här babydoften, och ja, så skulle liksom människor vilja snusa på mig och vara nära.
Jag håller helt med, det låter som den perfekta Nyhetsmorgongästen.
Det hörde inte ihop med det. Jag är kanske inte riktigt redo att prata om det ännu, för att det var en så fasansfull upplevelse. Men resultatet blev ju gott, och jag vill nu informera om det då, att vår säng är inuti vårt hus och vi sover i vår säng igen.
Oj.
Och det här, det är alltså löst, och den står här, den kommer aldrig att lämna det här huset igen. Det var ju en sak som vi konstaterade, alla inblandade.
Mm.
Att det var i princip, så är det en omöjlighet att den är inne. Alltså ingen som var med vet hur det gick till. Nej. För det var omöjligt.
Var det just det här liksom personen från Baltikum som på något sätt?
Det här var alltså rejäla karrar som har sett, alltså som har sett allt. Och det var alltså två stycken. Och sen så var det också två flyttkarrar inblandade. Och de har ju flyttat sängar. Det är ju det de gör. De är flyttkarrar för helvete.
Mm.
De har sett alla situationer.
Ja.
Men vi, alla fyra plus jag konstaterade under olika skeden av processen att det vi gör nu är omöjligt. Det går inte att få in den här sängen hit. Mm. Och då hade det alltså sågats bort en dörrkarm, ett fönster, det hade sågats ett hål i väggen och alla lister och panel hade tagits bort. Alltså, och ändå så var sängen där den var. I ett skede då, när vi lyckades med det första omöjliga steget av många, och vi alltså fick in den genom dörren så att vi hade den i trapphuset.
Mm.
Och sen så rörde den sig inte ur fläcken. Så då levde jag alltså under kanske 10 minuter i den direkta tron att inte bara så kommer vi då att måste köpa en ny säng, utan vi kommer också för alltid att ha den här gamla sängen här i trappan, för den går inte att få ut. Så att alltid när man kommer in och ska upp till oss måste man tränga sig förbi den här sängen.
Ja.
Och det var sista slutligen då med 0 mm marginal.
Ja, men hur kan det ha lyckats då? Alltså vad var det som hände?
Nej, en orsak är att taket här i vårt trähus från 1920-talet så gav efter lite grann. Det är alltså det bångnar. Skulle det inte ha gjort det så skulle det inte ha gått att få in sängen.
Nej.
Men alltså det där är nu ännu något som jag bearbetar och så här, och det ska målas om i trappan och vi har hål i väggen och så här. Men sängen är här.
Mm.
Den, och vi sover i den. Och vi vet ju nu också förstås då att den inte någonsin kommer att gå ut härifrån.
Nej.
Och att vi inte kan flytta alltså. Vi får inte heller skiljas.
Nej men jag tänkte ju säga det, för alltså att om ni någon gång då flyttar och ska sälja den där lägenheten, så ingen kommer ju att ha råd att köpa den då, om man tänker att liksom det här priset på lägenheten, alltså att det adderas priset på den här sängen till den här lägenheten. Att det finns ju ingen som skulle kunna sätta så mycket pengar för bara en lägenhet. Är det någonting som du skulle kunna prata i Nyhetsmorgon om också? Kai Korkia sover i en säng som inte borde finnas i hans hem direkt efter fästingkillen.